Du lyssnar på en Nådio-podd och timmar av poddokumentärer som den här finns för dig som blir prenumerant på Nådio Plus via Spotify eller Apple Podcaster. Och då kan du lyssna helt utan reklam. Nu börjar podden.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Hos vissa kasinon är det som att bli uppringd av en ättrig telefonförsäljare.
Vad säger du? Har vi en deal?
Nej, jag vill inte ha något.
Du får dubbel prestanda.
Nej.
Lyssnar du?
Nej, nej.
Hos ATG Casino hittar du alla spelen du gillar utan oskönt tjat om välkomstbonusar. Välkommen till ett lite schysstare kasino från ATG. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vi tänkte och hade goda förhoppningar att vi skulle få frikännande dom.
Salam Koya, det är prinsen. Har du skrivit den här chatten?
Nej.
Nej.
Det är en unik händelse i svensk rättshistoria. När två tidigare advokater som gått under smeknamnen Kungen och Prinsen ställs inför rätta för en rad mycket allvarliga brott.
Det finns advokater med lymligt samvete och tänjbara etiska regler.
Hur gick det egentligen till när två av Sveriges mest framgångsrika brottmålsadvokater fastnade i polisens nät och blev kända som gangsteradvokaterna? Du lyssnar på Kungen och Prinsen, en dokumentär i tre delar för Nådio av produktionsbolaget Filt. Det här är den tredje och sista delen, domen. Jag heter Simon Zanetski, producent är Jonathan Lockstad. Vi befinner oss i säkerhetssalen i Södertörns tingsrätt. Kungen och prinsen har varit här förut som advokater, men nu står de själva åtalade för grova brott. Efter en 18 månader lång polisutredning ska kungen försvara sig mot anklagelser om att ha varit delaktig i planeringen av ett beställningsmord. Och prinsen för att ha hjälpt en knarkliga att undvika polisen. Båda ska ha läckt hemliga uppgifter från polisutredningar enligt åklagaren. Båda avslöjades i samband med att Encrochat knäckts av fransk polis. Båda nekar till brott. Men precis när rättegången drar igång sker ett antal explosioner som av allt att döma är riktade mot kungen. Vi hör kammaråklagare Eva-Marie Häggqvist.
Starkaste minnesbilden, det är ju så att det smäller ju runt kungen. Det fanns en hotbild runt det. Även om det inte var riktat just mot rättegången, men det fanns ju en hotbild runt det.
Någon skjuter vid kungens hemadress. Samma natt grips två unga män i närheten av en anhörigs bostad. De två männen misstänks för att ha varit på väg att genomföra ett sprängdåd. Tidningen Expressen skriver om hur polisen hittade en handgranat från forna Jugoslavien i männens bil. Och samma släktingskontor blir utsatt för ett brandattentat. Ingen kommer till skada, men hotbilden sätter sin prägel på resten av rättegången. Inte minst när det gäller kungens vilja att berätta.
Jag kommer idag inte att bemöta några chattar överhuvudtaget och jag hade bestämt mig det först i tisdags när jag fick besked av polisen om vad min familj hade blivit utsatt för.
Om syftet med hoten mot kungen var att få honom att knipa igen under rättegången får det alltså önskad effekt. Jag frågar Martin Larsson, hans advokat, vilken betydelse han tror att händelsen fick för hans klient.
Det är väl en av de sakerna som försvaret, eller vi inte vill gå in på just med anledning av att det är en sak som är ganska känslig. Så att jag väljer att inte svara på den frågan faktiskt.
Under rättegångens andra dag har den före detta advokaten kungen på sig en grön fliströja när han återigen sätter sig i säkerhetssalen. Det har blivit dags att avhandla den allra allvarligaste åtalspunkten, förberedelse till mord. Hans roll ska enligt åklagaren ha varit att samordna mordplanerna och sköta insamlingen av pengar mellan ett antal olika gäng som alla ville se den så kallade masken mördad. En person som då satt i fängelse. Men kungen ger inte mycket för åklagarens bild av verkligheten.
Jag har inte beslutat att någon människa ska överhuvudtaget, låt vara att i det här målet jag är åtalad för delaktighet i det här, beslutat att någon ska mördas. Jag har inte heller sökt att någon annan ska anstiftas som åklagaren har påstått i sin gärningsbeskrivning.
Åklagaren har lagt fram misstankarna mot kungen som ett antal olika alternativ.
Ja, jag åtalar honom för förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord, stämpling till mord, alternativt medhjälp till stämpling till mord.
Det är lite förenklat olika grader i hur involverad kungen egentligen ska ha varit som rätten sen får ta ställning till. Kungens advokat Martin Larsson utvecklar försvarets linje.
I korthet så kan vi säga på det sättet att vår huvudman valde att inte kommentera de chattarna närmare. Det vill säga de chattar som låg till grund för åklagarens brottspåstående i den delen. Däremot så förnekade han att han skulle göra sig skyldig till de här brotten. Åklagaren påstod att han skulle ha tagit emot pengar bland annat inom ramen för den här förberedelsegärningen, vilket han förnekade. Och vad gäller stämplingsgärningen innebär ju i det här fallet att åklagaren påstår att han har varit delaktig i att fatta ett beslut om att en viss person, målsäganden, skulle mördas. Det förnekade han, att han skulle vara delaktig i ett sådant beslut. Åklagaren påstod vidare att han i vart fall tillsammans med andra skulle ha sökt anstifta en annan person att utföra mordet på målsäganden, och det förnekade han också att han skulle ha varit delaktig i en sån gärning.
I de här chattarna som jag har tittat på så är det ju ganska svårt att tolka det som någonting annat än att det är en person som kallas för masken som ska mördas och att han är införstådd i det.
Och vad är frågan?
Hur ska man tolka det på ett annat sätt än att han är införstådd med att en person som kallas för masken ska mördas?
Ja, som sagt, vår huvudman har ju inte kommenterat huruvida han har skickat och tagit emot de här meddelandena.
Att kungen inte vill prata om chattarna under rättegången hindrar inte åklagare Eva-Marie Häggqvist från att försöka.
Du säger att du inte vill prata någonting om chattarna, men... Är det något du känner igen det här?
Jag vill inte kommentera någonting.
Ingenting?
Ingenting om chattarna överhuvudtaget.
Men om jag frågar dig, vad betyder en kanin då?
Frågar mig, det har jag svarat på i polisförhör också, första polisförhöret. Mm. Alltså, en kanin vet jag sedan tidigare, även före april 2020, att det betyder en miljon.
Mm.
Ja.
Kanin. Slang för en miljon var alltså en del av den betalning på ett antal miljoner som det skulle kosta att ha ihjäl masken, enligt åklagaren. Det ska ha funnits motiv att döda masken från ett antal olika gäng, enligt åklagaren. Masken är en person som gjort sig en hel del fiender under sin kriminella karriär. Men vad skulle vara kungens motiv att vara delaktig i planerna?
Det fanns ju ingenting i det här målet som gav stöd för att vår huvudman skulle haft motiv till den här gärningen, och fanns ingenting heller som gav stöd för att han hade varit med och fattat ett beslut om att målsäganden skulle mördas.
Ja, det var väl egentligen den enda frågan jag egentligen ville ha svar på under förhandlingen. Det var ju varför de har gjort det här. Vad är det som driver dem till att göra det här? Och det svaret fick jag ju inte, för att de nekar ju till att ha någonting med det här att göra.
Under rättegången kallas flera vittnen, bland dem Mikael Jonsson, tidigare chef för Fenixavdelningen på Kumla. I förra avsnittet berättade han om hur en av internerna på hans avdelning, en livstidsdömd man, började berätta att det fanns långt gångna mordplaner på masken. Nu är Mikael Jonsson i Södertörns tingsrätt för att säga samma sak under ed inför rätten. Han har stött på kungen på Kumla som advokat flera gånger tidigare.
Jag har ju träffat på honom ett antal gånger så att säga på säkerhetsenheten och när han har varit där och träffat sina klienter och sådär. Och han har ju varit ganska arrogant och kaxig, får man väl nog säga, som många av de här advokaterna ändå är på något vis. Så att när jag kom in i rättssalen när han satt där, så min första känsla var ju att han var ju helt på något sätt tillintetgjord. Och den blicken som jag fick av honom då, den var ju... Ja, han var ju kross, liksom jag upplevde honom som krossad. Sen vet jag inte om det var riktigt, men det var i alla fall den känslan jag fick, att han hade tappat vad ska man säga, rätt mycket av sin personlighet eller attityd i alla fall.
Förutom Mikael Jonssons vittnesmål har åklagaren ett till S att spela ut. Den livstidsdömda mannen som då satt på Phoenix och var själva källan till uppgifterna Mikael Jonsson fick höra är också kallad att vittna. Det är en man som avtjänar ett livstidsstraff för mord, försök till mord, grovt rån och framkallande av fara för annan. Att en livstidsdömd person väljer att lätta sitt hjärta inför en fängelsemedarbetare är tillräckligt för att göra honom till en måltavla för andra kriminella. Att dessutom vittna inför domstol och rikta anklagelser mot flera av Sveriges farligaste gäng, det är att behöva se sig om över axeln i resten av sitt liv. Åklagare Eva-Marie Häggqvist vågar inte räkna med att han faktiskt ska hålla det han lovat och medverka under rättegången.
Det var ju också en osäkerhetsfaktor naturligtvis. För han hade sagt att han ville medverka, och vi hade ju förhör med honom där han hade berättat. Men det är ju alltid en osäkerhetsfaktor om han kommer att medverka när han väl sitter inför den sitsen. Men det gjorde han.
Hur kom det sig att du kom till den slutsatsen att du ville berätta ändå?
Jag vill bara ställa upp för polisen och hjälpa rättsväsendet.
Är det här något nytt för dig att du vill hjälpa polisen och ställa upp för rättsväsendet?
Ja, det är något nytt för mig. Det är det första gången jag gör det.
Och det du berättar nu, kommer du berätta nu, det är riktigt det? Som du säger, kommer du säga.
Absolut. Alltså, jag kommer att få betala ett högt pris.
Vittnet som är med direkt från en anstalt fortsätter berätta om att det ska ha slutits en överenskommelse inne på fängelset mellan nätverkskopplade personer om att mörda masken, och att kungen är med och samordnar planerna. Den tilltänkta mördaren var en ledargestalt från Södertälje-nätverket som sitter på ett livstidsstraff och ska ha fått ett klartecken skickat till sig via brev. Och att internerna under våren 2020 sitter framför tvn i fängelset och väntar på ett mord som aldrig sker. Mordplanerna rinner som bekant ut i sanden av oklar anledning. Sen får försvaret ställa frågor. Vi har nu Slobodan Jovicic, en av kungens två försvarare under rättegången.
Du har suttit mindre än 10 år, eller hur?
Ja, exakt. Ja.
Vad händer när man har suttit 10 år och man är livstidsdömd?
Det här är ett försök att skapa tvivel kring den livstidsdömdes motiv. Det är genom att insinuera att hans vilja att berätta kan vara kopplat till ett försök att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff.
Alltså, men vad är det med frågan med det här målet vi gör? Du vet redan vad det är. Du vet att man efter 10 år så får man sådant tidsbestämt.
Ja, jag kommer att framhärda med mina frågor.
Åklagaren har förstås en annan inställning vad gäller vittnets trovärdighet.
Han säger själv att han vill bli en bättre människa. Och det var ungefär vad kriminalvårdsinspektören också trodde, att de här programmen på, som de har, faktiskt hade hjälpt på honom att lära sig hantera sin aggressivitet.
Under de följande sommardagarna får också prinsen ta plats i rättssalen. Lyssnar man på honom går det att höra att han är en skicklig jurist och att han inte viker sig en tum för åklagarens försök att få honom att erkänna saker han inte vill. Under förhör vill han inte kännas vid att han kallat sig för prinsen på Encrochat.
Salam Koya, det är prinsen. Har du skrivit den här chatten?
Nej.
Nej. Vet du vem som har skrivit det?
Nej.
Nej. Här kommer uppgifter om lurarna och saker som du har fått under information om under förhören.
De där lurarna som åklagaren pratar om syftar alltså på hemliga uppgifter som prinsen anklagas för att han ska ha fått ta del av under polisförhör och sen förmedlat vidare på Encrochat.
Har du delgett information som du har fått ifrån förhören?
Ja, det tillstår jag att jag har pratat och jag vet att det är en del av åtalet och det vidgår jag att jag har gjort. Men jag har inte gjort det med vetskap om att jag har brutit mot någon lag, det har jag inte gjort. Utan det har bara varit advokater som var knutna till ärendet.
Under förhöret går han alltså med på att han kan ha pratat med andra advokater på byrån om saker han fått höra under yppande förbud. Utan att påstå rakt ut att någon av dem gjort sig skyldiga till brottet som han misstänks för.
Jag kommer inte spekulera i vem det har skrivit. Det jag vet är att jag inte har skrivit det.
Prinsen står också åtalad för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. I ett fall där han ska ha gett uppgifter om polisens kameraövervakning och telefonavlyssning mot en av hans klienter till ledaren för Vårbynätverket. Även här nekar han till anklagelserna. Och det här brottet är även kungen misstänkt för eftersom han ska ha tillhandahållit en enkrotelefon som använts. Vi har sökt prinsens advokat för en intervju för den här dokumentären. Han har tackat nej. Journalisten Kim Malmgren sammanfattar försvarets inställning till brottsmisstankarna så här.
Och han avfärdade detta som trams, mer eller mindre. Det här är misstankar som inte har någon bas i verkligheten.
Thomas Olsson, prinsens försvarsadvokat, påpekar också att det till skillnad från kungens användande av enkrotelefonen inte finns lika säker positioneringsdata från exempelvis telefonmaster att luta sig mot när det gäller att peka ut de tillfällen prinsen ska ha varit användare av telefonen. Och dessutom går det att göra andra tolkningar av värdet i de uppgifter som prinsen påstås ha läckt. Dagen innan midsommar, när resten av Sverige gör sig redo för nubbe, semester och sill, börjar en historisk rättegång mot två före detta advokater att lida mot sitt slut. Inte ens den annars självsäkre åklagaren Eva-Marie Häggqvist, som ger intrycket av att vara lika stadig som ett granitblock, vet hur det ska sluta.
Det kan man aldrig vara. Man kan aldrig vara säker på det. Jag vet ju vad jag tycker, men jag kan ju aldrig vara säker hur domstolarna dömer.
Martin Larsson, kungens advokat, har tillsammans med sin kollega Slobodan Jovicic nu en sista chans att övertyga rätten om att deras klient är oskyldig. Nu har det blivit dags för slutpläderingar.
Vi tänkte och hade goda förhoppningar att vi skulle få frikännande dom. Utifrån hur vi såg på det utifrån ett juridiskt och straffrättsligt perspektiv. Det vill säga att det dels inte var bevisat vissa av de sakerna som åklagaren påstod. Och andra saker, även om tingsrätten skulle komma fram till att det var bevisat, så menade vi att det inte var kriminaliserat, eller det var inte brottsligt. Även om det kunde varit då etiskt felaktigt.
När prinsens försvarare Thomas Olsson får chansen att göra sin slutplädering i säkerhetssalen går han till attack mot åklagarsidan. Påståendet om att hans klient skulle vara någon nätverkskriminell i kostym är bisarrt, tycker han. En beskrivning som myntades redan i samband med att de två advokaterna anmäldes till advokatsamfundet. Thomas Olsson säger att det sedan 10 år tillbaka talats om advokater på ett allt mer förbehållslöst sätt. Och att den här rättegången är kulmen på en svartmålningskampanj som drivits mot försvarsadvokater, inte minst genom medierna. Åklagare Eva-Marie Häggqvist tar påståendet med ro.
Jag vet inte om jag ser någon risk med det. Jag tycker advokater ska granskas. Det är ju synd på det sättet att man tappar förtroendet för advokatkåren, att man riskerar allmänhetens förtroende. Men advokatkåren måste rensas upp på de som är oseriösa.
Eva-Marie Häggqvist yrkar på långa fängelsestraff. Hon vill se minst 10 års fängelse för kungen och minst 6 års fängelse för prinsen. När slutpläderingarna är färdiga görs också överläggningar i häktningsfrågan. Ofta brukar en häktning inför dom indikera en fällande dom. Rätten beslutar att både kungen och prinsen ska sitta häktade i väntan på domen som ska besegla deras öde. Tidningen Expressens kriminalreporter Kim Malmgren, som var med på förhandlingarna, tar fram en minnesbild av kungen.
Vi ska komma ihåg att det här är en man som har suttit häktad en tid innan rättegången kommer. Det är också en man som vars familj blir utsatt för diverse våldsdåd som han själv kopplar till det som han har gjort och det som han sitter i rättegången och hanterar. Det är nog en väldigt pressad situation, och jag skulle säga att det märks i hans nedtonade stämning i övrigt.
Tisdag den 12 juli klockan 11 är det dags. Domen avkunnas. Ett dokument på 77 sidor som kommer att ha en avgörande betydelse för synen på det svenska rättsväsendet och advokatkåren för lång tid framöver. Ekot Sveriges Radio är snabbt ute med nyheten.
Två före detta advokater som gått under smeknamnen Kungen och Prinsen dömdes idag till 6 respektive 4 års fängelse av Södertörns tingsrätt.
Du lyssnar på en Nådio-podd, och så här låter några andra titlar som finns att lyssna på som Nådio Plus-prenumerant via Spotify eller Apple Podcaster.
Förutom de döda kropparna som hittats i garaget hittas också ett uppbrutet kassaskåp.
3000 miljarder kronor som har strömmat in och ut ur Swedbank. Och då är det världens största kända penningtvättshärva i modern tid.
Soldaterna kollar runt efter bomber, säkra på att huset är riggat för att kunna detonera och döda dem alla.
Bli prenumerant idag för att lyssna på massvis av dokumentärer helt utan reklam.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Midun väggfärg från 60 kronor liten. Byggmax, var smart, handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kungen fälls för förberedelse till mord. Han frias från åtalspunkterna medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och skyddande av brottsling grovt brott.
Men jag var nöjd med den domen. Jag förstod när det gällde medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Det handlar ju om att han hade lämnat enkrotelefonen till prinsen. Jag förstod att den kommer nog inte gå hem. Och jag klagar inte heller på det. Och skyddande av brottsling, det var ju... Jag delade inte tingsrättens uppfattning om varför man frikände. Så det var jag tvungen att klaga på. Och jag ville ju också att hovrätten skulle pröva det.
För kungen är längden på fängelsestraffet ett hårt slag. När det gäller den allvarligaste åtalspunkten, den som tog längst tid för utredarna att pussla ihop, misstanken om att kungen skulle ha varit inblandad i planeringen av ett beställningsmord, så gick rätten på åklagarens linje. Enligt domen ska kungen kontinuerligt uppdaterat sig om insamlingen av pengar, mottagit och fört vidare information om insamlingen, samt om vem som ska utfört brottet. Det är unikt i svensk rättshistoria att en advokat döms för ett så allvarligt brott som skett inom ramen för sitt advokatuppdrag.
Vi var väldigt besvikna. Samtidigt så kunde vi konstatera att vår uppfattning och våran bedömning var att tingsrätten hade kommit till en fel slutsats i många juridiska bedömningar. Så att även om vi förstås var väldigt besvikna med att vår huvudman hade dömts till ett långt fängelsestraff, så kunde vi konstatera när vi läste domskälen att vår uppfattning var att vi har goda möjligheter att nå framgång i hovrätten, för vi delade inte alls tingsrättens juridiska bedömningar.
Prinsen döms till 4 års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot yppandeförbudet. Han frias däremot från åtalspunkten om skyddande av brottsling, grovt brott.
Minimumstraff är egentligen 6 års fängelse för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Jag menade att hans medverkan var i mindre mån. Så jag tyckte att 4 år var rimligt straff för det.
Det 77 sidor långa dokumentet når snart Oisin Cantwell, rättskolumnist på Aftonbladet.
Ja, det är ju en framgång får man ändå säga för åklagaren, va? Det är allt väsentligt gick det åklagarens väg. Sen har du ju alldeles rätt i att de friades på vissa punkter, va? Men det fick ju liksom ingen nämnvärd betydelse för straffmätningen.
Både kungen och prinsen får nu ställa in sig på en ny vardag i fängelset. En hållplats de hjälpte många av sina tidigare klienter att undvika. Men både åklagaren och försvaret väljer att överklaga domen. Och det är ingen stor överraskning för någon att det blir en ny runda i hovrätten. Det här är sannolikt sista chansen för försvaret att förkorta straffet. Eller att i ett absolut bästa tänkbara scenario helt undvika straff.
Vi hoppades och trodde på en helt frikännande dom i hovrätten.
Sommaren gör sina sista dödsryckningar när det återigen har blivit dags att samlas. Den sista akten i den här juridiska tvekampen ska avgöras.
Det är i princip samma argument som har stötts och blötts i tingsrätten. Det som är och det som är fördelen med hovrättsprocessen, det är ju att då har man ju en tingsrättsdom att utgå från och man har tingsrättens domskäl.
Det har hunnit bli oktober när hovrättsdomen avkunnas. Kungen döms även i hovrätten till 6 års fängelse och prinsen till 4 års fängelse. Men Svea hovrätt gör delvis andra bedömningar på ett par punkter. Kungen fälls för medhjälp till stämpling till mord eftersom domstolen anser att hans hantering av enkrotelefonen inte utgjort ett straffbart förberedelsebrott. Det är alltså en gradskillnad i hur involverad han egentligen anses ha varit i mordplanerna. Hans advokat Martin Larsson tycker att den här domen är betydligt mer välavvägd.
Så att jag skulle säga att det är diametralt annan dom i hovrätten jämfört med tingsrätten.
Men det är samma straff?
Det är precis samma straff. Och det är väl den stora besvikelsen. Vi tyckte att det straffvärdet var alldeles för högt.
Det där är ju juridiskt finlir. Alltså hovrätten tyckte inte att kungen hade varit lika långt in i mordplaneringen som tingsrätten ansåg. Alltså hovrätten ansåg att kungens brott utspelade sig på ett lite tidigare stadium i planeringen. Men det där, det är ju någon slags överkurs och det fick ju ingen betydelse för strafflängden heller.
Nu är kungen och prinsens juridiska möjligheter för att sänka eller undvika straff i princip uttömda. Men det görs ett sista försök från kungens advokater att få fallet överklagat hela vägen till högsta domstolen. Ett av argumenten för att få fallet prövat är att ett hovrättsråd som var med och dömde i fallet tidigare gillat ett inlägg på LinkedIn som länkade till en artikel om de två advokaterna. Det här skulle kunna vara jäv enligt försvaret.
Men vi menade ju då att det här hovrättsrådet möjligtvis då kan ha blivit påverkad i sin bedömning och redan skaffat sig en uppfattning.
Även om högsta domstolen faktiskt går med på att det borde undersökas närmare hur hovrättsråd ska bete sig på LinkedIn så är det inte tillräckligt för att ta om hela rättegången. Det har hunnit bli ett nytt år, 2023, när den rättsliga resan för kungen och prinsen nått sin definitiva slutdestination. Högsta domstolen väljer att inte ta upp fallet. Kungens försvarare har gjort sitt.
Ja, så är det. Domen har vunnit laga kraft och därmed så är ju det här målet och de juridiska aspekterna utav det som åklagaren lagt honom till last färdigbehandlade och avklarade.
Hur ser han på sin framtid?
Det vet jag faktiskt inte. Det är inte frågor som vi har diskuterat, i vart fall inte i närtid här, så att Nu är det ju ett längre fängelsestraff som ska verkställas, och så får vi väl se. Det är de praktiska sakerna som är viktiga. Ha kontakt med familjen, få sådana saker att fungera. Det blir ju det som blir det viktiga i det här skedet.
De två före detta advokaterna gör nu sin sorti ur berättelsen. Kungen, den före detta pizzabagaren, som under ett par år var en av Sveriges mest inkomstbringande brottmålsadvokater. Och prinsen, hans arvtagare, den före detta fotbollsspelaren från en Stockholmsförort. Son till föräldrar utan akademisk utbildning, som gjorde en raketkarriär och blev en framgångsrik toppadvokat. Jag återvänder till bilden av duon som lanserades av en åklagare och blev upptakten till hela rättegången. Att det inte gick att frigöra sig från bilden av nätverkskriminella i kostym. Stämmer den bilden efter allt rättegången kunnat visa? Åklagaren Eva-Marie Häggqvist ger sitt svar.
Ja, de här advokaterna, framförallt en av dem, har ju verkligen varit möjliggörare för de här gängen. Alltså det är inte bara fråga om att man har läckt information, utan man har gjort det på ett sådant sätt att man inte kan väcka åtal mot de misstänkta. Och inte bara det, utan man har ju också förmedlat vad vi kunde se, information från personer som sitter på slutna anstalter ut till andra som är ute. Att man är med och ser till att det förmedlas information om förberedelse till mord. Jag saknar ord egentligen för det.
Den före detta advokaten och numera författaren Jens Lapidus, som följt rättegången, har ett annat perspektiv.
Jag studsade något enormt på det först och tyckte nog att det var ganska långt över gränsen. Men sen när åtalet kom och jag har läst de här domarna och förundersökningarna, så får man nog ändå säga att att det kanske ligger något i det. Sen tror inte jag att det är så att gå till. Jag tror inte att de här killarna är nätverkskriminella som hängt på sig kostymer och börjar jobba som advokater. Jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att det har nog gått till så att de var advokater med någon form av rimliga förutsatser att vara bra advokater. Men så fattar de inte hur man ska bete sig. Och när man väl har tagit det steget och gjort det med grovt kriminella människor också, då är det nog väldigt, väldigt farligt och nära till hands att man inte kan stanna. Därför att dels ser ju de det och kommer att försätta dig i situation så att du kanske tvingas att fortsätta på den vägen. Dels får du väldigt mycket bekräftelse och kan känna dig häftig och cool. Och dels ekonomiskt så får du ju en konkurrensfördel mot dina, så att säga, ärliga advokatbröder och systrar. Därför att du gör saker som de inte gör, och därför kommer du få klienter och du kommer få stora mål och du kommer tjäna mer pengar.
Det svenska rättsväsendet kommer att behöva hantera arvet efter de två före detta advokaternas framfart under lång tid framöver. Diskussionen om advokatetiken fortsätter även efter att den juridiska processen är över. Vi hör journalisten Kim Malmgren som har kartlagt kungen och prinsens uppgång och fall.
Bilden när jag pratar med samma poliser och samma åklagare som jag pratade med för några år sedan, som var de då som pratade om den här viskleken, som pratade om kungen och prinsen, att man hade misstankar men man kunde inte säga någonting säkert. Samma personer är övertygade om att det finns advokater som beter sig på samma sätt idag. Frågan är då hur man kommer åt detta. I Encrochat blev det väldigt tydligt, men Encrochat hade en tidsram på några månader.
Var kungen och prinsen ett symptom på en sjukdomsbild i advokatbranschen, eller var det här fallet ett enskilt undantag i ett rättsligt maskineri som i stort sett fungerar som det ska? Åklagaren Eva-Marie Häggqvist är övertygad om att det finns ett mörkertal av advokater som tänjer på gränserna för advokatetiken och kanske till och med begår brott.
Jag har väldigt svårt att tro att det här var de enda två. Det finns så många duktiga, seriösa advokater, och det här med de här oseriösa advokaterna sätter den konkurrensen ur spel. Det blir en illojal konkurrens och jag tycker att advokatsamfundet borde vara angelägna om att ta tillvara de här seriösa advokaternas rätt på ett bättre sätt än vad man gör idag.
Du menar att de inte har gjort det tillräckligt noga? De har inte rensat ut ordentligt?
Det är alldeles för svårt för att anmäla advokater och att de har ingen egen utredningsorganisation. Jag tycker att man kan bli mycket, mycket bättre på advokatsamfundet att ha koll på detta. Kanske skulle ha en visselblåsarfunktion där advokater kan anmäla att de misstänker att det finns oseriösa andra advokater.
Kungen och prinsen är inte de enda två advokaterna som har använt enkrotelefoner. De är heller inte de enda som blivit uteslutna ur advokatsamfundet på grund av etiska överträdelser eller åtalade för brott. Även om grovheten i de brott som de sedan dömdes för sticker ut. 2021 uteslöts en advokat ur samfundet efter att ha smugglat in och ut kärleksbrev ur häktet för en klient. En annan advokat dömdes i tingsrätten för skyddande av brottsling efter att ha planterat bevis på en brottsplats. Han frikändes visserligen sen av hovrätten. I början av 2023 uteslöts en advokat som fakturerat mångmiljonbelopp efter att han vid upprepade tillfällen lämnat felaktiga uppgifter till domstolarna och fått ut för mycket pengar. Vi hör Oisin Cantwell som skrivit om flera av fallen.
Tidningen jag arbetar på, kollegor till mig, bland annat min duktiga nyhetsreporterkollega Johanna Rapp, har granskat advokater. Och ja, vi har hittat oegentligheter, dubbelfaktureringar, trixande hit och dit. Jag håller med den här åklagaren om att det finns advokater med rymligt samvete och tänjbara etiska regler och en kompass som inte funkar tillfredsställande. Hur grova saker det skulle kunna handla om, det vågar inte jag spekulera i. En sak, ett problem här är att antalet advokater har ökat väldigt, väldigt snabbt. Om jag minns rätt, i början på 2000-talet så fanns det kanske 3000 advokater någonting i Sverige. Nu är det i princip det dubbla. Och den här stora tillströmningen av advokater, det gör ju också att fler, nu har ju för all del brottsligheten utvecklats också, va? Men det är ändå så att betydligt fler advokater slåss om uppdragen. Och då kan det vara frestande, inte minst för yngre advokater med, utan färdigutvecklat omdöme, att ta genvägar, passera en och annan etisk gräns och så vidare.
Jag vänder mig till advokatsamfundets ordförande Mia Edvall Insulander med kritiken och åklagarens påstående om att det mycket väl kan finnas ett större mörkertal av advokater med tänjbara samveten som inte åker fast.
Ja, först vill man ju ställa sig frågan, vad är ett stort mörkertal? Alltså, jag, som sagt, vi är inte naiva, så att jag förstår också att det finns, absolut kan finnas oegentligheter som vi ännu inte känner till. Men sen är ju frågan hur stort det är. Och vi gör det, arbetar hårt och aktivt. Man ska komma ihåg att vi är ju dock inte en brottsutredande myndighet. Vi är inte polis och åklagare. Så sker det brott, då är det inte vi som ska utreda det, utan det är polisen som ska göra det. Däremot om det sker brott mot advokatetiken, då är det vi som ska utreda det. Och vi gör det ganska hårt, men vi kan säkert bli ännu bättre. Vi har till exempel precis nu tillsatt en särskild tillsynskommitté som består av flertalet advokater som aktivt ska arbeta med de här frågeställningarna.
Finns det någon slags kårande här att man inte vill källa på sina kollegor, trots att man märker saker som kanske rent av är olagliga?
Ja, kanske gör det. Jag tror att den är på väg bort i och för sig. För att alla seriösa advokater förstår att det är viktigt att allmänheten har förtroende för advokater. Så att jag tror att den är på väg bort. Men det har nog funnits. Och kanske särskilt i de fallen när man anar men inte vet. Då kanske det faktiskt är så att man drar sig lite grann för att peka ut någon när man inte är säker, helt enkelt.
Och har ni varit tillräckligt skickliga på att städa upp i er egen bransch?
Nej, tillräckligt skickliga vågar jag väl inte säga att vi har varit, utan vi kan säkert bli bättre på det. Jag kan i och för sig säga att jag har mycket kontakt med mina internationella, framförallt mina nordiska generalsekreterarkollegor. De har samma problem i de länderna, så här är inte unikt, ska jag säga, för Sverige. På ett sätt är det positivt att det kommer upp till ytan, att vi får möjlighet att pröva saker och ting. Det är ju bra, så att det inte ligger dolt under ytan. Men vi har uppenbarligen inte gjort tillräckligt och vi kan göra mer, men vi är på gång och jag vill inte att det ska behöva smitta alla andra seriösa advokater helt enkelt.
Att åklagare och advokater inte är överens i rättssalen är en del av systemet. I grund och botten brukar båda sidor, när dammet väl har lagt sig, bottna i ett förtroende för att den andra sidan behövs för att rättvisan ska kunna ha sin gång. Men ju mer jag pratar med advokater och åklagare om debatten kring gangsteradvokater, desto starkare blir intrycket av att sprickan mellan yrkesgrupperna har vidgats. Förtroendet verkar ha eroderat.
Jag är helt övertygad om att det finns flera advokater som inte borde vara med i advokatsamfundet.
Det förstår för åklagaren. Jag har ju förklarliga skäl. Jag har ingen aning om det man kan veta, det är det som kommer fram. Det här var ju ett extremt fall, måste man ju säga.
I allt väsentligt är det här en hederlig yrkeskår. Det kan inte nog understrykas, inte minst i den här debatten. Alltså det finns en debatt med oerhörda övertoner om alla dessa skumraska advokater och så vidare. Och det glöms lätt bort att de allra flesta är hårt arbetande, laglydiga medlemmar i samfundet. Med det sagt, de här exemplen, kungen, prinsen, så sent som nu igår eller om det var i förrgår, uteslöts en advokat ur samfundet. Vi har ju sett ett antal exempel de senaste åren. Det är inte bra. Det skadar tilltron till advokatkåren. Det skadar tilltron till rättsväsendet. Men det vi ser nu, det är en sanering som jag tror på sikt kommer att gynna hela kåren.
Kan vi betrakta den här historien som avslutad med det?
Ja, alltså själva den juridiska processen ska nog betraktas som avslutad. Sen är det klart att det är väl inte alldeles omöjligt att det kan dyka upp nya misstankar. Jag har inget konkret underlag för att påstå det, men i andra utredningar så är det väl inte omöjligt att tänka sig att något annat kan skvalpa fram. Det återstår att se, men just den här historien har nått sin juridiska slutdestination.
Och för dig då, som har bevakat det här, vad lämnar den för avtryck?
Misstro, förvåning. En hel del har man sett genom åren, men i sin genre är det här faktiskt bland det värsta.
Du har hört tredje och sista delen i dokumentären om kungen och prinsen. En produktion för Nodio av produktionsbolaget Filt. Jag heter Simon Sarnetski, producent Jonathan Lockstad. Slutmix Astrid Ankarkrona. Exekutiv producent Mark Malmström Fast.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs. Och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig via Nodio Plus, på Spotify eller Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Välkommen till den mest episka tävlingen någonsin. 100 tävlande, 100 kategorier.
Fyrepanna.
Körsbär.
Bara en kan erövra golvet och vinna 1 miljon kronor. Det här är The Floor! The Floor, premiär onsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.